följande som kommer att sägas här och från ett samtal jag har haft idag med Lina och Ville Herr Dahlberg i Hedvigsfors. Lina Dahlberg, född Lindgren, föddes 1897 i Hedvigsfors. Och maken Ville Herr Dahlberg föddes 1895 i Alsjö, där hans föräldrar var arrendatorer. Lina Dahlbergs föräldrar var Alfred Lindgren, född 1853, och Kajsa Lindgren, född 1858, båda från Hedvigsfors. Lina Dahlbergs farfar, Per Lindgren, var klensmed och kom ifrån Torpshammar. Han hade tre pojkar. Den äldste var Alfred, Lina Dahlbergs pappa. De andra heter Carl Gustav och Rudolf. Pojkarna lärde sig till klensmeder efter pappan. Och omkring år 1900, tror Dahlbergs, arrenderade de smedjan i Hedvigsfors utav inspektor Hägg och började bedriva klensmide där. Till sin hjälp så hade bröderna Lindgren varsin son, Lina Dahlbergs bror Ivar, som fortfarande lever. Han bor numera i Hudiksvall på vårdhemmet och är 91 år gammal. Han var släktdräng åt sin far Alfred. Rudolf Lindgren biträddes utav sin son Sigurd och Carl Gustav Lindgren utav sin son Severin. Tillverkningen i klensmedjan bestod framförallt utav stämpelyxor, men också utav masungsformor, draggar med mera. Råmaterialet till tillverkningen köpte bröderna Lindgren från Iggesunds bruk. Det var Lina Dahlbergs pappa Alfred, den äldste utav bröderna, som fick ombesörja inköpen. Han reste då och då till Iggesund där han köpte järn. Järnet fraktades sen med båt till Friggesund, varifrån det kördes med häst upp till Hedvigsfors. Lina Dahlberg berättar att det ibland var väldigt svårt att få tag på järn. Och i sådana fall så inköpte man skrot som sedan smältes i smedjan. Den gamla smälthärden och stångjärnshammaren fanns ju kvar. Och när järnet skulle smältas så fick man hjälp av någon gammal stångjärnsmed. Smältsmide, den konsten kunde inte bröderna Lindgren. Lina Dahlberg hade en farbror, Daniel, i Strömbacka som var stångjärnsmed. Och han brukar komma över och hjälpa till med stångjärnstillverkningen. Lina Dahlberg berättar att smältsmederna hade långa vita linneskjortor på sig när de tillverkade järnet. Linnet i skjortorna stod så bra emot värmen, säger hon. Förutom järn så behövde man också kol till klensmidet, och också det köptes av bolaget. Det fanns ett kolhus kvar från den gamla tiden som användes. Ville Herr Dahlberg, vars föräldrar hade ett arrendeställe, berättar att han många gånger har kört kol från sina föräldrars gård till bröderna Lindgrens i Hedvigsfors. Smidet i Hedvigsfors pågick till omkring 1950, tror Dahlbergs. På slutet så var de tre stycken smeder. Det var Lina Dahlbergs bror Ivar och dennes bror Severin, en annan utav de gamla släktdrängarna. Och sen en pojke som heter Werner, som var son till Severin. När Ivar slutade till smedjan och flyttade till Iggesund så blev han en gång nedkallad till järnverket för att lära ut konsten att tillverka stämpelyxor. De de stängt på lyxor som tillverkas på Iggesund. De höll nämligen inte. Och Ivar upptäckte att det var något fel med härdningen, berättar Lina Dahlberg. Och han blev alltså nedkallad dit och fick lära ut konsten. Och sedan han har gjort det så gick det bra med stämpelyxtillverkningen i Iggesund. Bröderna Lindgren var berömda över hela Sverige, likaså deras stämpelyxor. Och Lina Dahlberg berättade att bland annat i gruvmuseet i Falun så har bröderna en speciell avdelning där man visar upp deras produkter. Ville Herr Dahlberg berättar att bröderna Lindgren också tog emot vanligt klädsmide i Hedvigsfors, det vill säga lagning av diverse redskap. Men det var ofta svårt att få dem att göra det, för tillverkningen av stämpelyxor kom alltid i första hand. Det var ju det som inbringade de stora pengarna för bröderna. Lina Dahlberg hade förutom brodern Ivar ännu en bror. Han hette Oskar och arbetade i affären i Hedvigsfors. Han ville inte alls bli smed. Så hade hon två systrar. Men de kom tidigt i tjänst och flyttade hemifrån. Så det blev Lina som blev kvar hemma för att hjälpa mamman ta hand om fadern och bröderna. Hon berättar att de gick iväg till smedjan på morgnarna klockan 7 ungefär och kom hem 8:30 för att få frukost. Då skulle de ha stekt strömming och potatis. Middag åts klockan 12. Men det var inget ordentligt mål utan bara något litet lätt. Sen kom smederna hem igen klockan 3:30 för att få kaffe. Och arbetsdagen var slut klockan 6 när de kom hem och då skulle de ha ett kraftigt mål mat. Man åt mycket fisk i familjen. Det var brodern Ivar som var storfiskare. Dessutom hade man gott om fläsk eftersom man höll en gris. Brodern Ivar var förresten sommartid fiskare åt amiral Lindman. Han betalte stå per dag och fick ge sig ut att fiska åt amiralen. De flesta familjer i Hedvigsfors, åtminstone jordbruksarbetarna, hade två kor. Två koföder som man brukade säga. Men Lindgrens arrenderade dessutom jord till en tredje ko. Genom att man hade korna så fick man mjölk och smör. Och på koföderna kunde man sätta potatis. Och där sådde man också korn. Många, men inte alla, fiskade också. Och det var på grund av den här näringen som man överhuvudtaget kunde klara sig, tror Dahlbergs. För lönerna var förfärligt dåliga för jordbrukarna. De fick inte många kronor per dag och hade dessutom många barn. Det var ingen familj som hade mindre än 4-5 barn, tror Dahlbergs. På den tiden var jordbruket stort i Hedvigsfors. Det fanns 12-15 hästar i stallet och så många kor att det behövdes 3 mjölkerskor. Man mjölkade för hand på den tiden och Lina Dahlberg fick rycka in som vikarie då någon av mjölkerskorna blev sjuka. Utav arbetarbostäderna så är många rivna nu för tiden. Andra har blivit renoverade och är moderna lägenheter. Man hade vanligtvis ett rum och kök. Någon kunde ha 2 rum. Och det fanns naturligtvis inga bekvämligheter. Vattnet skulle bäras in till matlagning, till tvätt och dessutom skulle det bäras till korna. Lagårdarna som var byggda utav slaggtegel är nu rivna. De låg ofta på avsevärt avstånd ifrån bostäderna. Så det var besvärligt när korna skulle skötas. Man hade lång väg att gå. De gamla hade det förfärligt svårt, berättar Dahlberg. Så som exempel nämner de soldatänkan Skans mor som bodde i närheten utav Lindgrens. Det var en gammal gumma som var änka. Hon hade så kallad grafal, som bestod av 5 kronor i månaden, antagligen utav kommunen, tror Dahlbergs. Och för att kunna överleva så tillverkade hon kvastar och vispar. Och dessutom spann och kardade hon ull och fick några kronor för det. Dessutom satte hon lite potatis. Fru Dahlberg tror överhuvudtaget inte att hon hade kunnat, det vill säga att Skansmor hade kunnat överleva om hon inte hade haft andra människors välgörenhet att lita till. I hennes lilla stuga fanns bara en öppen spis. Hon hade det mycket torftigt. Till jul så fick Skansmor utav Lindmans 1 kilo risgryn, 1 paket ljus och några andra varor. Det delade Lindmans ut till alla gamla på den tiden. Hur andra gamla människor klarade sig vet inte Dahlbergs riktigt. Det fanns inget änkehus i likhet med vad som fanns i Moviken och Strömbacka, utan de gamla fick lita till sina anhöriga. Lina Dahlberg var hemma hos föräldrarna tills hon gifte sig 1922. Hennes mor dog 1918 vid 59 års ålder. Och sen dess så skötte hon om pappan. Pappan dog 79 år gammal. 3 år var hon förlovad med Willehard Dahlberg innan de gifte sig 1922. De vigdes enkelt hos prästen, berättar hon. De ville inte ha något större bröllop eftersom modern inte levde längre. Men det var också vanligt att ha pampigare bröllop på den tiden. Efter vigseln så hade Willehard Dahlbergs föräldrar en middagsbjudning. Makarna Dahlberg har en dotter som föddes 1932. Hon är lärarinna och numera bosad till Trollhättan. Willehard Dahlberg är född i Alsjö, men föräldrarna flyttar ganska snart till en gård i Nupan, ett arrendeställe. Det var ett ganska stort sådant. Man hade 2 hästar och 7 till 8 kor. Willehards föräldrar hette Per Dahlberg från Norrberg, född 1875, och Margareta Dahlberg från Alsjö, född 1869. Som arrendator var Dahlbergs ålagda att kola ett visst antal stigar kol åt bolaget. För dem fick man ganska lite betalt, men om man kunde kola mer än det uppgjorda så gav det ganska god ersättning. 1925 flyttade Willehard, som då var gift med Lina, in till Hedvigsfors. Senare så tog Dahlbergs hand om gamla fru Dahlberg och skötte henne under 15 år då hon var ofärdig och då hennes man hade dött. Hon dog senare vid cirka 80 års ålder och Dahlbergs minns att hennes pension var 25 kronor i månaden. När Dahlbergs, det vill säga Lina och Willehard Dahlberg, flyttade till Hedvigsfors bosatte de sig i en skolvaktarbostad nedanför affären. Och där bodde de sedan kvar i 31 år innan de kom till pensionärshemmet. De berättar att de enda möbler de behövde skaffa sig till sitt nya hem var en köksmöbel, och den tillverkades utav Carl Berg, snickaren i Strömbacka, som är kusin till Lina Dahlberg. Andra möbel fick de ärva utav sina föräldrar. Willehard Dahlberg hade en egen häst på den här tiden och han arbetade i skogen. Han blev emellertid övertalad utav skogvaktare Berg, som förresten också han var en kusin till Lina Dahlberg, att sälja hästarna och istället börja arbeta åt skogvaktaren som skogsförman. Och det gjorde Willehard också. Sedan 1926 så var han skogsförman. Hans arbete gick då främst ut på att kontrollräkna det virke som skogsarbetarna huggit och att stämpla upp skiften till vinterns huggningar. Han har också varit med på tumning och så vidare i skogen, men sen han blev skogsförman har han aldrig huggt timmer. Han behövde aldrig bo i koja i skogen som skogsarbetaren utan kunde komma hem varje kväll. Han hade förresten en motorcykel som han kunde åka ut i skogen på. Betalningen var ungefär 5 kronor per dag, minns herr Dahlberg. Och det var något bättre än vad skogsarbetarna hade. De erhöll cirka 4,50. De olika förvaltare som Dahlbergs minns ifrån Hedvigsfors är först förvaltar Bovallius, sedan Tigerström, förvaltar Brolin, Foreus och Hessner. Den sista chefen som bodde på herrgården konstant var inspektor Hägg. Han skulle egentligen kallas direktör Hägg. Efter hans tid så flyttade Lindmans in på herrgården sommartid. För länge sedan fanns en hornmusikkår i Hedvigsfors. Det var en man som hette Spel Eriksson som stimulerade till den. Instrumenten finns fortfarande kvar på arkivet och Dahlbergs tror att det var bolaget som bekostade instrumenten. Den här Spel Eriksson lärde upp pojkarna att blåsa på blåsinstrumenten. Det var rättare Johansson som egentligen var väldigt duktig fiolspelare. Han kom att spela S-kornett i musiken. Den förut omtalade Severin Lindgren spelade B-kornett. Einar Lindgren, en bror till släggdrängen Sigge Lindgren, spelade tenorhorn. En pojke som hette Ragnar Hellberg spelade althorn. Och en annan vid namn Per Johan Hellberg spelade bas. Hornmusikkåren uppträdde då och då till brukets stora förtjusning, eller till bruksbornas stora förtjusning. Bland annat brukar de hålla till uppe i bergen bakom bruket där de hade något ställe där de spelade. Och då hördes det över hela bruket, berättar Dahlbergs. Det var väldigt vackert. Hornmusikkåren upphörde i och med att deltagarna flyttade ifrån Hedvigsfors. Dahlbergs tror att det var omkring 1908-10 som musiken tynade bort. Samtidigt fanns emellertid en sångkör i Hedvigsfors som Lina Dahlberg var med i. Det var rättare Johansson som handhade sångkören. Där fanns 18 medlemmar i den. Det var en blandad kör. Man brukar öva på kvällarna i skolhuset och uppträdde med sång bland annat på godtemplarnas fester. Man var också tingad ut på andra ställen att sjunga. Bland annat var man en gång i Hassela uppträdde och vandrade då till fots ända dit och tillbaka. Detta var före första världskriget, ungefär 1912-13 som kören var som aktivast. Den dog senare ut i och med att Rätta Johansson flyttade ifrån Hedvigsfors till Dala där han skaffade sitt eget arrendeställe. Många Hedvigsforsbor var medlemmar i Gotemplalogen som fanns, bland annat Lina Dahlberg. Willehard har däremot inte varit medlem. Gotemplalogen anordnade då och då utflykter då man rodde iväg över sjön till någon dansloge och kokade kaffe. Man hade skramlat för att köpa bröd. Man hade förfärligt roligt, berättar Lina Dahlberg. Nu har Gotemplalogen upphört sedan lång tid tillbaka. För länge, länge sedan fanns ett bönhus alldeles bredvid herrgården i Hedvigsfors. Och det revs av inspektor Hägg innan Lindmans kom till bruket. Inspektor Hägg brukade på söndagarna hålla gudstjänst i det lilla kapellet och då gick alla bruksborna dit. Då fanns det en sångkör som leddes av skollärare Chenell. I den sångkören var båda Lina Dahlbergs föräldrar med. Hon kommer så väl ihåg att kören brukade sjunga Klara stjärna du som strålar. Bönsalen kallades det här kapellet. i dagligt tal. Och Dahlbergs tror eventuellt att prästen kom dit då och då för att hålla gudstjänster. Annars var det som sagt inspektor Hägg som höll dem. På Hedvigsfors fanns på den här tiden annars inga religiösa föreningar. Lina Dahlberg är konfirmerad för kyrkoherde Ringqvist i Bjuråker. Konfirmationsläsningen varade från jul och fram till pingst det år Lina Dahlberg fyllde 15 år. Hon bodde då inackorderad i en bondgård i Bjuråker tillsammans med två kamrater. Och under veckorna fick de klara maten själva. De köpte bröd och smör och hade det väldigt enkelt. Till söndagarna så gick de till fots hem till Hedvigsfors och tillbaks igen till veckan. Det var väldigt kallt och hårt, kommer hon ihåg. Till konfirmationen fick hon nya svarta kläder som syddes upp av en sömmerska. Det skulle vara lång svart kjol till dräkten. Och Ville Herr Dahlberg berättade att när han konfirmerades så fick han sin första svarta kostym som syddes upp av en skräddare. Efter konfirmationen räknades man som vuxen och Lina Dahlberg fick genast börja tjänstgöra som barnpiga i olika familjer i Hedvigsfors. Någon betalning fick hon aldrig, däremot fick hon ju maten gratis när hon var där. När hon var 16 år kom hon till skolvaktare Hellbergs i Strömbacka där hon passade barnen i nästan ett år. Då fick hon 8 kronor i månaden i betalning. En annan sommar arbetade hon hos inspektor Eliassons i Hedvigsfors där hon passade barn. Överhuvudtaget var det väldigt vanligt att de unga flickorna tjänade i olika familjer. Midsommar firades förr i Hedvigsfors med dans och majstångsresning vid en gammal loge som numera är riven. Dahlbergs har hört de gamla Hedvigsforsborna berättade att man för länge sedan fick gå till magasinet på midsommarafton där det delades ut sill, bröd och dricka till arbetarna. Den här hornmusiken uppträdde på midsommaraftnarna bland annat. I Hedvigsfors fanns ett postkontor som sköttes av Postlotta, en kusin till Lina Dahlbergs mamma. Postlotta lever fortfarande och är nu 101 år gammal. Lina Dahlberg berättar att posten kom 3 dagar i veckan med häst ifrån Friggesund. Den gamla masugnen i Hedvigsfors stod fortfarande kvar när herr och fru Dahlberg gick i skolan och de minns att de som barn ofta var där och lekte. Men de har inga som helst minnen av den tid då masugnen eller smedjan fortfarande var igång. Lina Dahlberg berättar emellertid att hennes morfar, som heter Fagerström och kom ifrån Furudals bruk i Dalarna, var stångjärnsmed i Hedvigsfors på sin tid. Ville Herr Dahlberg anser att Hedvigsfors nu för tiden helt håller på att domna av, som han säger. Jordbruket är numera utarrenderat. Det behövs inte så många arbetare där. Inte heller i skogen krävs det så stor arbetskraft eftersom de väldigt effektiva maskinerna tar hand om arbetet. Vid ett besök hos Lina och Ville Herr Dahlberg i Hedvigsfors den 3 juli berättade de följande för mig. Beträffande smidet i Hedvigsfors framkom det att Lina Dahlbergs farfar kom från Torpshammar där han arbetade som klensmed i Sörfors smedja. Han flyttade sedan till Hedvigsfors och då var 4 utav de 8 barnen födda, bland annat Lina Dahlbergs pappa och farbrodern Carl Gustav. Pojkarna Lindgren lärde sig sen efter fadern till klensmed och kom att arbeta hos bolaget med diverse reparationer av verktyg, vagnar och så vidare. Och de höll på med det tills inspektor Hägg erbjöd bröderna att själva ta över smedjan och arrendera den utav bruket. arrendet betalades med 500 kronor per år, minns fru Dahlberg. Carl Gustav Lindgren var vid sidan av sitt arbete som klensmed hovslagare på bruket och skodde alla hästar i trakten. Då höll han till i ett skostall, en särskild byggnad som är belägen strax ovanför smedjan. Brodern Rudolf Lindgren, han var yngst utav bröderna och var sjuklig av sig, han hade magsår och var mycket hemma. Med anledning utav detta så blev det han som kom att sköta bokföringen för brödernas verksamhet. Fru Dahlberg tror att bröderna delade inkomsterna lika i tre lotter. Framställningen av stämpelyxorna var uppdelad så tillvida att Lina Dahlbergs pappa och farbrodern Carl Gustav smidde själva yxorna. Hennes bror Ivar tillverkade sifferämnena och de andra två släktdrängarna arbetade i sliphuset där de filade äggar på yxorna. En del av stämpelyxorna skulle skaftas och det var brodern Ivar som skötte den sysslan. Han yxade själv till skaften, men senare så inköptes de och sattes på. Ivar Lindgren var väldigt händig. Bland annat så byggde han själv båtar. Han var ju fiskare åt amiral Lindman och därför hade han ekor i varenda sjö i trakterna runt Hedvigsfors. Han tillverkade emellertid inte båtar för avsal utan bara för egen räkning. Bröderna Lindgren arbetade i blåkläder i smedjan. Byxor och blus hade de. Och Lina Dahlbergs pappa och farbrodern Carl Gustav använde dessutom förskinn. På fötterna hade de träskor och de köptes i affären. Och på huvudet bar de vegamössor. När smederna tillverkade stora föremål, till exempel masugnsformor och draggar, så blev de väldigt svettiga i arbetet och Lina Dahlberg minns att då pappan och brodern kom hem till frukost så var de ofta genomblöta och måste byta kläder innan de gick ut igen. Det blev mycket tvätt också efter de brodern och pappan som kom blev sotiga i arbetet. Och fru Dahlberg tror att ungefär 1910 så byggdes tvättstugan som låg bredvid smeddammen. Intill tvättstugan fanns också en bakstuga. Och på höstarna hade man storbak där då man bakade rågkakor att ha över vintern. Vid den så kallade övra smedjan i Hedvigsfors tillverkades stångjärn. Den byggnaden har varken Lina eller Villehard Dahlberg någonsin sett. Men Lina Dahlberg vet att hennes morbror som heter Fagerström var vallonsmed i Hedvigsfors innan han flyttade över till Strömbacka. På den här tiden, när vallonsmidet var igång, hade man en nattvakt som hade uppsyn över verkstäderna nattetid så att det inte skulle fatta eld någonstans. Han blåste i en stor lur då och då för att berätta att allting var som det skulle. Lina och Villehard Dahlberg minns den här gubben Varg, som han kallades, från sin barndom. Under det första världskriget låg Lina Dahlbergs mamma sjuk. Hon dog sedermera 1918 och Lina skötte pappan och brodern Ivar. Hon berättade att det var väldigt svårt att hushålla under kriget. Men eftersom man hade både ko och gris så klarade man sig relativt bra genom att byta mjölk, smör och fläsk mot mjöl som man fick i barnfamiljer, där man hellre behövde de andra produkterna. Villehard Dahlberg berättade att hans familj som hade jord klarade sig ganska bra, men bland annat led de brist på vetemjöl som de inte sådde själva. Fridolfssons affär i Hedvigsfors hade bra sortering och där fanns de flesta varor man behövde. Villehard Dahlberg tror att man åkte till stan ungefär tre gånger om året och det var särskilt i anslutning till jul och andra större helger. I Hedvigsfors fanns både skräddare, sömmerska och skomakare. Så några kläder behövde man inte åka till stan för att köpa. Herr Dahlbergs föräldrar som bodde i Nupan sådde lin ibland. Det var ganska mycket arbete med linet innan det blev färdigberett. Linet revs upp och packades samman i små buketter av vilka man senare skulle stryka knopparna. Linbuketterna lades sedan i någon vattengrop för att rötas. Och herr Dahlberg minns att det brukade lukta hemskt om linet. När det var färdigrötat, det tog ganska lång tid, lades linet under linhammaren som drevs med vatten. Och sedan skulle det skäktas. Även skäkten var vattendriven. När man hade kommit så långt i beredningen så skickade man linet till Forsa där det fanns ett spinneri och där man fick linet berett till garn. Vävstolar hade man ju i alla stugor. Lina Dahlberg har själv vävt väldigt mycket. Lakan, handdukar, gardiner och så vidare. Av en äldre fru så lärde hon sig sticka på stickmaskin. Och under 20 års tid så har fru Dahlberg hållit på att sticka åt personer som lämnade in garn åt henne. Hon tillverkade tröjor och strumpor, halsdukar och så vidare. Och minns att hon fick ungefär 1,50 för ett par ullstrumpor. Garnet hon stickade av var köpegarn som kunderna köpte i affären. Hon tog inte emot det hemkardade grova ullgarnet. Det gick inte att använda på stickmaskinen. Och det garnet använde man för att sticka grova arbetsvantar och så vidare utav. Fru Dahlberg har också sytt en del till avsalen. Folk var inte sjuka så mycket förr som de är nu, berättar herr och fru Dahlberg. Man hade inte, vad de minns, fri läkarvård på Hedvigsfors, utan kunde besöka doktor Bergström i Johannesberg och varje sjukbesök kostade då 3 kronor. Det fanns i Strömbacka en klok gubbe som hette Wixner som kunde både det ena och det andra. Och i Färila fanns en massör som hette Andersson som man också anlitade. I själva Hedvigsfors fanns emellertid ingen klok gubbe eller dylikt. Dahlberg minns väl ett tillfälle då doktor Bergström kom på sjukbesök upp till Nupan för att titta till gamla fru Dahlberg. Det var ett förfärligt väder den där dagen och fru Dahlberg minns väl att hon bjöd in doktorn på mat. Hon hade bland annat tillverkat färsk rörost den där dagen. Hon minns det här tillfället särskilt för att hon bjöd honom på mat. Det var annars väldigt ovanligt. När folk kom på besök bjöd man oftast på kaffe. Fru Dahlberg berättar emellertid att hon var van hemifrån att bjuda på mat, för det hade hennes mamma alltid gjort när det kom främlingar på besök. Den här rörosten tillverkades utav mjölk som man kokade tills den blev brunaktig. Den skulle sedan ystas med kärnmjölk och silas av. Och man åt den på smörgås och det skulle vara väldigt gott. I det här läkarbesöket minns Dahlbergs också att de lånade ut sin hundskinnspäls till doktor Bergström. Hundskinnspäls eller vargskinnspäls var vanligt att man hade. De köpte man. Hundskinnspälsen var det billigare plagget utav de båda. Då det var begravningar kom prästen upp till Hedvigsfors för att läsa ut liket. En tradition som man fortfarande följer. Man åt sedan mat hemma innan man begav sig till kyrkan. Och nere på socknen hyrde man in sig inom bondgård för att koka kaffe att bjuda gästerna på. Sedan åt man mat när man kom hem på kvällen. Fru Dahlbergs mamma anlitades ofta för att svepa liken. Dessutom tjänstgjorde hon som barnmorska i Hedvigsfors. Det fanns en utexaminerad barnmorska, men hon hann sällan fram i tid. Därför anlitades fru Lindgren. Fru Lindgren gick också bort mycket för att laga mat, till exempel på begravningar och vid andra tillfällen. Då ett barn hade blivit fött lejde man ofta en kvinna för att hjälpa till om det fanns andra småbarn i huset. Eller också hjälpte grannfruarna varandra den första tiden. Fruarna kunde också gå ihop för att baka, tvätta, sticka täcken och så vidare. Men man umgicks mest med släktingar, anser fru Dahlberg. I Hedvigsfors fanns längre tillbaka ett skyttegille som hade en skjutbana nedanför affären. Det var skogvaktare Tingelöv som förestod den här föreningen. Skyttegillet hade en paviljong där man brukade dansa på lördagar och söndagar. Då samlade man pengar till spelmännen. Det kunde vara Einar Lindgren, Lars Englund eller Christian Johansson som spelade dragspel på danserna. Skyttegillet lär ha upphört några år före 1925, då man också slutade dansa i paviljongen. Man skulle ha gått ut skolan för att kunna gå på de här danserna. På vintern dansade man i tomma stugor. Då hade man bjudlag så att flickorna bjöd in pojkarna eller pojkarna flickorna och bjöd då på kaffe, bröd och dans. Efter den här tiden då det dansades i skyttepaviljongen var det vanligt att man dansade i Bloms loge i Våtmor. Där var det dans varenda helg, berättade Dahlbergs. Och där var det förfärligt roligt. På senare tid kunde man också åka till Tåparken i Bjuråker där det var fest några gånger varje sommar. Midsommar firades på inspektor Häggs tid med majstångsresning och dans på logen i Hedvigsfors. Men i Dahlbergs ungdom har det inte varit något speciellt midsommarfirande. Man dansade i skyttepaviljongen eller åkte eventuellt till Strömbacka eller Hassela på dans. Fru Dahlberg var ofta i Strömbacka där hon hade många släktingar och hälsade på. Det var vanligt med musik i Hedvigsfors då Lina Dahlberg växte upp. Hon minns att hennes farbror Wilhelm spelade fiol och alla hans tre söner, Leander, Pelle och Oskar, var också duktiga fiolspelare. Ibland kom de hem från Moviken till Hedvigsfors och brukade då spela tillsammans med Lina Dahlbergs granne, en skomakare som var skicklig fiolspelare. Och det minns hon som väldigt roliga tillfällen. Lina Dahlbergs bror Ivar spelade också fiol. Och på julgransplundringarna brukade han sitta på kommoden och spela medan barnen dansade kring granen. Julgransplundringarna var vanliga inslag i julbilden i Hedvigsfors. Då gick barnen runt till varandra i hemmen. De fick kaffe eller saft och bullar, dansade kring granen och klädde av den och bytte julgransprydnader med varandra. På julen åkte man ibland till Julotta i Bjuråker med häst och då la man på bjällekransen och kunde ha stickvedblås i händerna. Julklappar fick man alltid, ofta nyttiga sådana. Och Lina Dahlberg minns att hennes pappa ofta köpte julklappar i Hudiksvall då han var inne i Iggesund för att köpa järn till smedjan. Lutfisken lutade man själv på den här tiden. Och dessutom åt man gröt på julafton. I Lina Dahlbergs föräldrahem så slaktade man ofta en kalv till jul. För det skulle finnas ugnsstekt kalvben på bordet. Dessutom tillverkade man pressylta och korv, koka blodpudding och bryggde dricka till julen. Dricka bryggdes i Lina Dahlbergs föräldrahem hela året. För det gick åt mycket. Då pappan och brodern behövde dricka mycket med sitt tunga arbete. Man hade en särskild stor så som man hade malt i. Och det här skulle värmas och kokas. Koket slog man sedan över halm som man hade i en särskild bytta där det fanns ett sprund i botten. Sen satte man till jäst och humle. Och det blev väldigt god dricka utav det här. Ville herr Dahlbergs mor gjorde också dricka själv. Hon gjorde till slotten och till jul. Innan man tillsatte gästen till drickan så fick man en vätska som kallas för vört. Och fru Dahlberg minns att hennes mamma brukade tillsätta vörten när hon kokade välling. Och då blev det extra gott. Apropå maten på julbordet så minns Ville herr Dahlberg särskilt att 1905 hade man ingen lutfisk. Det var det år unionsupplösningen med Norge ägde rum. Lutfisken brukar man köpa från Norge, men det här året fick man ingen. Följande inspelat den 8 juli 1970 härrör sig från ett besök hos fru Maria Sundin i Hedvigsfors och hennes dotter Anna Greta. Fru Sundin är född år 1884 i Njutånger och Anna Greta Sundin år 1910 i Gävle. Fru Sundin var dotter åt trädgårdsmästare Forsberg som hade tjänst hos amiral Lindman i Iggesund. Trädgårdsmästare Forsberg flyttade sedermera med familjen Lindman till Hedvigsfors år 1904. Vid 14 års ålder kom fru Sundin i tjänst hos amiral Lindmans och började då passa deras tre barn, Rolf, Eva och Karin. Hennes syssla var att passa barnen, hjälpa till med deras kläder, mat och så vidare. Och hon berättar att hon i arbetet alltid var klädd i bomullsklänning och vitt förklä. Fru Sundin tjänstgjorde också i Stockholm hos familjen Lindman med att passa barnen. Hon berättar att hon sov i flickornas rum. Men gifte sig sedermera och flyttade till Gävle där hon fick dottern Anna Greta. Fru Sundin blev emellertid tidigt änka och år 1913 kom hon till Hedvigsfors där hon åter började arbeta hos familjen Lindman. Där fick hon i uppgift att vara föreståndarinna för herrgården. Hon skulle se över alla sysslor, anställa personal som skulle städa till familjen Lindman kom och så vidare. Det var hon som fick meddelande när amiralens familj skulle komma. De brukade komma och vara i Hedvigsfors på påsken. Sedan kom de i början på juni och stannade ungefär 3 månader. På hösten kunde också amiralen komma för att jaga hare. Amiralens hade sin egen personal med sig från Stockholm under sommarvistelserna i Hedvigsfors. Där fanns en kokerska, hon kallades för mamsell, en första och andra husa och en bekänt som hette Wilhelm Thunberg. Denne Wilhelm Thunberg var som en fosterfamilj, som ett fosterbarn hos trädgårdsmästare Forsberg. Bekänten Thunberg var i tjänsten klädd i mörkt vinröd livré med blanka knappar som det stod L på. År 1924 utflyttade han till Amerika och efter honom hade man inte längre någon bekänt i Hedvigsfors. Bekäntens uppgift var bland annat att sköta om amiralens kläder och hans rum samt servera vid middagar. Första husan hade i uppgift att sköta fru Lindmans kläder medan andra husan var den som skulle diska, städa och så vidare. På vårarna kom Lindmans packning skickad från Stockholm. Bland annat så kom det stora lådor med mat ifrån Nordqvists affär. Fröken Sundin minns väldigt väl hur gott det brukade lukta ur de här lådorna. Och man packade upp dem i ett torrskafferi i flygeln där ett badrum numera är inrett. De varor man fick ifrån Nordqvist bestod av konserver och sådana saker som inte fanns att köpa hos Fridolfsson i Hedvigsfors. Till exempel pulversocker, mandel, ostar, inlagd sill och så vidare. Lindmans hade egna höns i Hedvigsfors och det var en fru som skötte om dem. På vintrarna skickades äggen i särskilda kartonger till Stockholm, till Lindmans. Man hade får också, och det var fru Sundin som skulle ta reda på ullen. Dels sålde hon ull för 1,50 per kilo, och dels skickade hon bort till beredning. Vid ett tillfälle lämnades ullen till en fru i Dala som spann den. Garnet skickades sedan på färgning, och sedan vävde fru Sundin tyg till en sportkostym åt amiralen. Vid 9-9:30 tiden på morgnarna skulle frukosten serveras. Amiralen hade då badat på morgonen samt gått sin vanliga promenad upp till Fläsma, runt Fläsman, innan han kom tillbaka. Det var på den promenaden som han alltid la en sten på ett visst ställe, och där det sedermera har bildats vad man kallar amiral Lindmans röse. Samma tradition med promenad, morgonbad och att lägga sten på röse har sedermera doktor Sundblad följt upp. Klockan 13 skulle lunchen serveras, och 16:30 kom sedan den stora teceremonin som fru Sundin hade hand om. Familjen Lindman hade ett speciellt tebord utav porslin i salongen och en särskild teservis, till vilken bland annat hörde en vattenkanna som stod på eld. Den hängde så att man kunde lätt tippa vatten ur den. Den här teceremonin var en ren ritual, och fru Sundin tror att själva ceremonin var utav engelskt ursprung. Middagen serverades klockan 7 på kvällen. Då skulle det vara smörgåsbord som ofta bestod bland annat utav inkokt ål. Därefter åt man soppa och en fisk eller kötträtt plus efterrätt. Efter middagen skulle kaffe serveras i salongen. Det blev en lång arbetsdag för de anställda på herrgården. Och Lindmans hade mycket ofta gäster. Och till alla gästrummen skulle det bäras varmvatten till tvättning. Och under påsken, vid påskbesöken, skulle det eldas i kakelugnarna. Lindmans hade ofta stora middagar på Hedvigsfors. Och bland annat var det kräftkalas då man fick kräftor ifrån Strömbacka. Och fru och fröken Sundin berättar att det var ofta fina gäster, politiker och statsmän och så vidare. Vid dessa tillfällen lejde fru Sundin hjälp till servering och hjälp till köket, bland annat någon skicklig kokerska. Det var mycket noga med att serveringen skulle skötas perfekt, berättar hon. Vid påskbesöken var fru Sundin ensam på herrgården, men kunde leja hjälp för att klara av ruschen. Då brukade amiral Lindman bjuda kyrkoherden i Bjuråker och familjen från Strömbacka på middag och kortspel. Detta var sedan fru Lindman hade avlidit. Till fru Sundins uppgifter hörde också att ta hand om de jättestora linneförråden. Varje vecka var det stora tvättar till vilka hon lejde hjälp. Även för strykning måste hon anskaffa hjälp utifrån. Det fanns en tvättstuga bakom herrgården och även en stor mangel som drogs utav trädgårdspojken. I tvättstugan fanns också en särskild strykugn där strykjärnen sattes fast och värmdes upp. I sjön bakom tvättstugan klappades kläderna. Det blev förfärligt mycket tvätt på den här tiden. Bara i köket gick det åt en massa handdukar, och man hade speciella sådana för beredning eller tillagning utav fisk, kött och så vidare. Liksom fru Sundins mor före henne hade gjort, bryggde fru Sundin vartannat eller vart tredje år dricka åt amiralens. Det ölet kallades för det hundraåriga ölet. Det hade ursprungligen kommit ifrån Österbybruk i en tunna. Och traditionen blev den att den här öltunnan aldrig skulle få stå tom. Varje gång det bryggdes öl tappade man av det som fanns kvar på tunnan i flaskor och fyllde på tunnan igen. Fru Sundin hade en karl till hjälp som gjorde det mesta grovarbetet åt henne, men berättar att ölbrygden ändå var ett mycket tungt och ansvarsfullt arbete och det tog flera dagar. Vid brygden höll hon till i tvättstugan som också kallades för brygghuset. Receptet på ölbrygden har fru Sundin själv skrivit upp i en bok och det lyder som följer. Gammalt öl. Till 30 kannor öl tages 5 fjärdingar malt som varit mältat ett år. Syftas med kallt vatten kvällen förut. Inom parentes kan sägas att syftas betyder stänka med vatten. Slut på parentesen. Sedan brukas maltet med kokande vatten ett par timmar. Därefter påöses kokande vatten så mycket som ska vara till ölet. Röres om med spadar, täckes över och får stå ett par timmar. Så avföres vörten och kokas 12 gånger på mäskningskaret. Sedan bäres det på rosten och kokas på tills vörten rinner klar. Så öses vörten i pannmuren och får koka 3-4 timmar till den skär sig, vilket provas med ett glas. Sedan urtappas och silas ölet i kar och får väl svalna då gästen iläggs och karet väl täckes. Då det jäst till ett fint skum är det färdigt att tappas på tunnan som väl sprundas med kitt och hartsch. Svicken lämnas okittad några dagar tills jäsningen. Ett skålpund pomeransskal iläggs, bäskas efter smak minst 1 kilo humle till varje sats. Det här ölet blev förfärligt starkt, påpekar fru Sundin, och tror inte alls att det vore tillåtet att tillverka någonting sådant idag. Hon minns också att det blev rester kvar utav ölet och utav det gjorde man svagdricka som man gav bort till befolkningen i Hedvigsfors. I Hedvigsfors bodde på den här tiden smederna, det var bröderna Lindgren, samt jordbruksarbetarna, medan arrendatorerna och skogsarbetarna ofta bodde utanför själva bruksområdet. Varje julafton åkte fru Sundin och rättaren runt i en släde för att dela ut julgåvor till Hedvigsforsfamiljerna, speciellt till änkorna, de som hade det lite sämre ställt. Från Stockholm hade fru Lindman då skickat en speciellt fin korv som innehöll russin. Och en sån korv fanns inte att få tag på Hedvigsfors. Fru Sundin skulle också inköpa en del varor. Och de gåvor som hon åkte runt med bestod av kaffe, risgryn, socker, ljus och korv. Alla barn fick julgranskonfekt. De här matvarorna delades ut till de som arbetade på själva bruket. Dock ej till arrendatorerna, berättar fröken Sundin. Änkorna fick särskilda paket som innehöll varma kläder. Här berättar fröken Sundin att fru Lindman en gång skänkte bort ett par varma byxor till en änka för att hon skulle ha. Och när hon sedan efterhörde hur den här gåvan hade fallit ut, om den gamla änkan var nöjd med presenten, så fick hon höra att kvinnan inte förstod sig på att använda byxorna utan hade sytt om dem till en ylletröja istället. Fru Sundin och hennes dotter och kusken Samuelsson fick särskilda julklappar till varje jul. Kusken Samuelssons son, Albert Samuelsson, blev den första chauffören på Hedvigsfors. Efter Albert Samuelsson så blev Werner Lindgren chaufför. När Albert Samuelsson var chaufför så berättas det att han ofta körde fram bilen lite för tidigt. Han var nämligen ängslig att man inte skulle hinna till exempel till tåget i tid. Det kunde då hända att han körde fram bilen under det att teceremonin pågick i salongen. Men då berättas det som ett exempel på fru Lindmans generositet och godhet att han blev uppbjuden att dricka te med familjen och vänta tills amiralen var färdig. Fröken Sundin minns att den första bilen i Hedvigsfors kördes dit utav ingenjör Rolf Lindman. En fru Ljus i Hedvigsfors har berättat för fröken Sundin att han vid det tillfället inbjöd de unga flickorna att åka med honom i bilen på en tur, och det tyckte de var förfärligt märkvärdigt. Som tidigare nämnts var fru Sundins pappa trädgårdsmästare i Hedvigsfors. Han avled 1917 och efter honom anställdes en annan trädgårdsmästare. Till herrgården hörde en stor köksträdgård där man hade ärtor, morötter, bönor och potatis och så vidare. De här grönsakerna skulle konserveras. Och då gick det så till att fru Lindman bjöd ihop ungdomarna i Hedvigsfors. Mamsell fick till detta tillfälle i uppgift att baka mycket vetebröd, kakor och tårtor, bjuda ungdomarna på kaffe och bröd, medan de fick sitta i en gammal tvättstuga, sprita ärtor och göra i ordning för konserveringen. Fröken Sundin har varit med vid många sådana här tillfällen och berättar att ungdomen hade hjärtligt roligt. En gång om året, på Larsdagen, inbjöds alla arbetarfruar i Hedvigsfors på kaffe i trädgården, i herrgården. Då kom gummorna i sina allra bästa gåbortskläder. Alla skolbarn bjöds även de till herrgården en gång varje sommar. Då fick de dricka choklad med vispgrädde och äta pepparkakor. Väldigt stora pepparkakor, minns fröken Sundin. Sedan fick de roa sig med att spela krocket, gunga och leka i trädgården. All bakning till Lindmans sköttes av kokerskan. Apropå personalen så hade den ett eget matrum innanför köket på herrgården där köksan skulle duka till middag. Det var noga att även personalen skulle ha vit duk på bordet och använda servetter. Mellan köket och matsalen fanns ett serveringsrum med diskbänk. Numera är det toalettrum där, dit all disk bars ifrån matsalen. Det var husan som skulle diska och det var därför viktigt att disken inte bars ända ut i köket utan ställdes av i serveringsrummet. I köket fanns en jättestor järnspis som eldades med ved. De första åren amiral Lindmans bodde i Hedvigsfors firades midsommar med att man hade majstång utanför herrgårdens staket nere vid sjön och det var dans på en loge. Midsommarfesterna tenderade emellertid till att bli allt för bråkiga och därför blev det slut på de här tillställningarna. Efter detta for Hedvigsforsborna vanligtvis till Strömbacka för att fira midsommar där. Och amiralens hade en egen liten majstång och firade midsommar i sin trädgård. Fröken Sundin minns att hon som liten flicka tillsammans med andra småbarn skickades ut för att plocka blommor i skogen då amiralen skulle ha någon middag. Fru Lindman var speciellt förtjust i linneor och hon ville ha långa rankor utav de blommorna att dekorera middagsborden med. Fru Sundin och hennes dotter bodde på den här tiden i trädgårdsmästarbostaden. Där bodde de gratis och hade även vedfri. Det kallas för förmån. Till lägenheten hörde ett litet land. Dessutom hade man potatisland. Potatisland hade alla Hedvigsforsbor på den här tiden. Det var ett stort område där man fick ha sina egna potatisfåror. Vid den här tiden hade alla på bruket lite jord, två kor, gris och kanske lite höns. Bröd bakade man själv i alla familjer i bakstugan. Fröken Sundin minns fru Samuelsson som brukade baka stora blåbärskakor med sirap på. Kakorna var utav råg. Amiral Lindman bodde på herrgården i Hedvigsfors
ända till 1936 då han omkom i en flygolycka. Fru Sundin minns att hon packade hans resväska till den här sista resan. Därefter användes herrgården i Hedvigsfors som ett slags semesterhem för tjänstemännen vid Iggesund. Och senare kom doktor Sundblad med hans familj att flytta in där. Där, då tänkte jag be och börja fråga herr Ljus när ni är född.
Va?
Vilket år ni är född?
1894.
Och var då någonstans?
Esterbo heter det.
Jaha. Och var ligger den?
Då ligger den bara en bit nedanför Hedvigsfors. Men vägen tar upp den där stora lagen.
Jaha.
Det var att den vägen är, att den vägen är född. Bara en halv kilometer bara från där i skälen.
Vad hette era föräldrar för någonting?
Ja.
Vad hette föräldrarna?
Han hette Paul Ljus. Morsan hette Brita.
Och vad hade pappa för arbete då?
Ja, han var egentligen knäckt. Så han var till och med korpran. Han gick på Mohed hela somrarna nästan. Annars var han i skogen och satt på jordbruk då, på Hedvigsfors.
Jaha.
Och där fick vi börja med att göra. Bara små, jag vet inte, men jag höll i stocksågen där jag var 12 år.
Förlåt?
Ja, men jag höll in en man på stocksågen och jag var 12 år. Då var de främda skolan.
Alltså?
Ja, det var ju bara tidvis när man nästan gjorde skolan. Och...
Var det på somrarna då?
Ja, på hösten. Och... Ja, man kunde få att vara, det var så kinkigt då, man kunde få vara hemma en vecka och...
alltså.
Från skolan.
Ni gick i skolan i Hedvigsfors då?
Ja, det gjorde jag.
Varannan dag förstår jag.
Ja. Men det var tre som gick i skolan ungefär jämt. Vi var 12 syskon.
Var ni 12 syskon?
Ja.
Oj.
Och jag var en tredje i ordningen.
Så. Jaha. Och fick ni leva allihopa, växa upp?
Nej, det var en var då de var bara liten. Men sen är det en bror och syster som har blivit sen. Men han var ju inte någon gammal. Det var systern och var mellan 50 och 60 år och dog i jordbruksorten.
Jaha.
Så hade jag en bror som dog, han var 60 år.
Vad hade ni för bostad när ni var så många?
Ja, det var en knäcktorp. Det var en där stuga med ett rum och kök. Eller det var ett stort rum vid det här kökhuset och så en mindre kammare.
Och hur hade ni möblerat det då? Så ni skulle få sova allihop?
Jo då, ja, det var så bäst. Det var ju trångt förstås. Men så var det det att vi kom hemifrån Norge som ligger undan för den här växten.
Mm.
Men, det var några vidare. De hade två kor för det mesta. Och lite tarp då, så han skötte två kor på. Och på den tiden var det inte några sociala bidrag för en familj.
Var det svårt för dem att få det att gå ihop, tror
jag? Ja, det var ju klart. När jag tog, han hade ganska dåliga lön för den tiden han gick. Det var inte några extra beväringar på sommaren. Han kom om hem, farsan. Han brukade komma hem på hösten och hål på gården.
Jaha.
Och sen så, och där hade jag lite mycket för, de hade övervar, de fick sån där, det var lite, det var en hel del bönder som skulle betala knäcklön. Då fick de så, lite innatur där, säd och så grejer, smör skulle han få dit. Och...
Jaha.
Men annars inte var någon vidare.
Nej.
Men det var en viss stund någon annan på den tiden.
Men det var inte så ni behövde svälta någon gång?
Eller? Nej, det var det aldrig för att jag visste inte. Det var ju det som det var allmänt därför det som var fattigt på den tiden att de kom ju aldrig, de var, fick ju handla på kredit för så sa de och på tiden så kom de ju efter med det och kunna få skapet då. Men det var ju värst för de serierna som hade stora familjer. Och det hängde med varenda i Knäcktorp att det var stora barnkullar.
Fanns det många knäktställen i närheten?
Ja, det var tre bara, den är där som vi bodde.
Jaha.
Ja, det fanns flera. Men då var det en del knäktar som tog pengar istället för torp. Jag vet det.
Jaha.
Så de hade lite bättre ställen. Det var en som bodde på Hedvigsfors, en kor som var knäkt. Men han hade sån där... Den där visste för år han i lön. Men då hade han bara en månad jag var inne. Han var inne på reprontmöte varje höst. Men jag var inte en som... Förresten, det fanns många knyttar till Jokie. För alla där namn av Ström och Sving och allt och grejer. Det var knäckt namn där.
Jaha.
Skans och inte fan hur man mättar dem.
Hade han uniform också pappa förstås när han gick iväg på våren?
Ja, han hade egen uniform. Eller han fick dem ha med sig. Lemma, skulle jag säga. Jag har inte läst Vilhelm Moberg om den där vasken.
Nej.
Det stod där om den där knäktaren. Det var en där som hade fattat så han klädde ut honom för det, men så han skulle in på möte.
Jaså. Nej, det har jag inte läst. Men ni måste väl ha tyckt att pappa var fin då i uniform? Och
jo, det var
att det var lite extra att han...
Ja, han var snygg. Han var stor och ståslig. Det har han inte på... Men hemma, ja, sist han bor där nere som vi är född.
Jaha.
Ja, då har han på... Det var ett par stål nu.
Jaså?
Den är utklädd, knäckt.
Hur hade han kommit in på den där banan då?
Ja, han var satt i motstående väg med en unge. Så var inte någon att ge sig på. Han tänkte försöka få något, för det var någonstans där bo. Var inte ungen tagit knäckt och allt då. Mm. Det var på det viset. Och ändå var det. Vi säger i södra Sverige så var det många bondpojkar som ville bli knäktare om, men de gillade inte dem, de ledde en annan. För att det räknas väl lite bättre att vara knäkt ändå än att vara annan arbetare.
Mm.
Ja. Ja, då skulle han gå. Skulle gå i kyrka och var det en mansöndag på kyrkparad och enkommar knäckbänkar till och med var ett två bänkar långsam i kyrka på höger sida. Det var knäckbänkar och där skulle de sitta. Så de var snygga förstås.
Jaså?
Men det var inte bara.
Vad var det ni kallar för knäckparad för någonting?
Ja, kyrkparad kallades det.
Kyrkparad?
Ja, då de skulle stå där då och så här. Och där var det, kom de inte så var det ju en anmärkning förstås. Men det var en gick i deras villkor.
Jaha.
Så det var en sån knäpp vart det inte kom utan en dagar före fall. Så var det en tältala förstås. Det var ju prästen, den har fått visst den. Så det. Ja, då.
Hur länge levde pappa och...
Ja, han var 82 år han då.
Jaha.
Men han tog avsked från knäktsysslan efter 16 år. Han gick där i 16 år.
Jaha.
Men då blev han avsked och fick för... Han... Jo, Han var til kondiren, han gikk jeg opp blant ibland på sammen på en måned. Men då var det när de skulle in då. De behöver inte gå där de var hem på den sen han började. Utan de var ute och höll de där skylten och skjutsade dem.
Jaha.
Så de fick skjutsa där delvis på den vägen.
Vad sysslar han med sen han har tagit avsked?
Ja, men jag tror att det var från delvis på till Morhed.
Jaha.
Men förr innan i världen då fick man lov att gå hela sträckan. Nej, det.
Vad kom han att jobba med sen då, pappa?
Ja, han arbetade på jordbruk och på sommaren, alltså jordlag och i skogen på myten.
Jaha.
Och det fick jag börja med det var, sen jag hade gått läst för fäst när jag var 14 år. Då var jag bort en sommar eller en bonde. Sen var det börja i skogen på hösten och så fortsätta på sommaren på något jordbruk.
Ja. Vad hade ni för arbete i skogen då?
Ja, vi högg massa ved och så på den tiden så tog de ett lag som kallas för långkolv som man plötade. Det var 20 fot långt det där. Och stora hoparna, det var 4 anor bred och 20 fot lång och en halv arn hög. Och för det brukar vi ha 2,53 kronor för en sån hop. Men det var på det viset då att vi fick gå på jordbruken att förbättra på tjäla. Sen de har gjort från sig med sköden då.
Ja.
Då hade de ju fasta dagsverkare som gick hela året.
Jaha.
Men vi då som var liksom märksta, vi fick gå till skogsvidal och vara i skogen på vintern. Men då kunde man ju få börja på jordbruk igen då på våren där vart det var pia att det skulle sås och skedas.
Mm.
Ja, då den höll vi på med många år. Så att, men sen då, då skaffade jag mig häst. Då var jag bjuden när jag hade ställt den i Asien. Och då tog jag det.
Jaha.
Så då kom jag ju hemifrån. Men då hade jag 2-3 bräder till, var ingen än mig. En bo på Hedvig först.
Mm-hmm.
Men när vi är Jan i Vättfölder. Jag var i Riden förr, de byggde mig i Riden, men nu har de gjort bostäder där. På vänster hyr henne, den far, sen han far dem av fäden är det första på vänster, men far dem, det är en liten kåk nedan villa som är där.
Mm.
Och sen är nästa då, nedan vägen, det är där bor på den där bredden.
Jaha.
Och så. Men det var ju dåligt, jag vill ska man reda på vad den där dagen var.
Ja, det är roligt att veta om ni kommer
ja,
ihåg.
Ja, det var olika, det var det som hade bodde i bolagets bostäder och hade, då hade de gjort sedan födde en par kor. De kallades väl ordinarie, de hade 1,70 om dagen.
Jaha.
Och det var ett annat efter kriget, nästan efter första världskriget. Det var inte högre. Men det hade vi lite drygare på sommaren kunde vi få 2,50 och ville vara som brottades.
Ja.
För vi var ju extra här vid landet. Den skulle de hålla med arbete året runt. Det som var ordinarie jordbruk.
Ja.
Eller arbetare. De arbetade bara på jordbruk idag och så körde vi. Nej, nå här på vintern i skogen, så är det kast, vet jag om det går där och sånt där.
Ja.
Men när det högsta betalningen var under, säg var det 20-talet, eller på mellan 10 och 20, det var det sista krigsåret på 1918.
Jaså?
Då kom vi upp i 6 kronor om dagen på jordbruket.
Ja.
Men då det var slut på grejer, var det var slut på, då fanns det inte några knog. För de fick ner den där grisen. Sen trappade den ner och sen höll det sig lika dåligt. Hela 20-talet, ända dess på 30. Sen var just då, i början på 30-talet, var det en läxor i kraschen. Då var det ytterligare sämre igen. Då fanns det ont om arbete och så det var ju fint att ha någonting till själv. Man hade ju några kor och
hästarna
väl. De alla hankade sig fram. Men när man, det var vinter, jag ser det i 6 månader, det började i november. Men var bara att sluta i, ja, jag var på den 15 maj ibland och ser det i skogen.
Men ni var i regeln då?
Ja.
När ni hade gården uppe i Arsjö?
Ja.
Jaha.
Och på det kunde man komma upp till 1200 kronor på den 6 månader. Då skulle man handla häst och ja, redskap och arbeta över den där loppet.
Jaha.
Och det var det. Det var många som inte kom upp i den inkomsten. Det berodde på vad förmågan de hade i skogen. Det uträtt arbete.
Då skulle ni köra ved, eller köra virke då som andra hade huggit, eller ja. Högg ni själv också?
Ja, på sommaren då högg jag lite till middag när jag var fri från jordbruket.
Ja.
Och så hade vi flottningar på våren då.
Jaså?
Vi hade flottat här uppifrån då. Och det var det slutade med på 50 eller något sånt, 60.
Jaha.
Och så jag brukade flottna när veckan månad på våren. Och då hade man jordbruket att sköta dem här. Så var det bara ute på sjön då på nätten och hemma och se det på dagen.
Det var bråda tider då på våren?
Ja, det var det.
Vad hade ni för syssla i flottningen?
Ja, det var likadant. Allting gick jag med handkraft då, man skulle ro eller spela, vi hade spelflöt eller lagit kinder och så låg ut bommar kring och så skulle det spelas över sjön och ner till dammen. Och sen tappas ut där och det tog sen timmar kunde få gå på. Ja, jag var med och gick i ledningen och drog ut på dammen. Då gick jag bara med in, för det skulle alla som rätta sig till vind och så var det mot vind så var det bil. Men sen var det ju bättre, för det var att de fick skapa sig som där båten, men inte båten med spel, så den var det ju rena nöjetal på flottan. Fast det var det man tog, jag var mycket väl nattarbete för att det gick bäst på nätterna för det var rätt vind då.
Jaha.
På dagarna kunde det vara motvind för det var enda dag nästan, men snart av natt så gick det väldigt god på sjön och då gick det lättare på.
Så ni fick arbeta i skift då?
Ja, vi arbetade länge vid Storgod och så något av oss var det början igen. Nej, men det går upp en spelflotta, det vill säga innan natten, det var någonting som kände på flotten. Det var runt och kort upp det där spakarna. Det var långa spakar då inne, liksom en påle som stod rätt upp med spakar. Ja, det har du sett i bilden dock inne.
Jo.
Det var så här, jag var på dem, det var inte på det vi hade, det var bara enklare flottare vi hade. Så att nu är det skillnad på tiden. Men nej, sen när jag på lättaste lite sen när tyskarna började på rösta för krig på 30, början på 30-talet, sen var det lite bättre i tiden för undan för undan.
Ja.
Så på 39 var det inte så dåligt egentligen. Men det var några stora förtjänster, man kom inte gärna upp i. Jag hade 2 hästar på den tiden, men Det var ju bra om man kom upp till 1500 på häst på vintern då.
Ja.
Men det var ju ingenting, allting var billigt då.
Mm.
Men det blir ju bredd om man ser på priset nu och vad det var då.
Det är en väldig skillnad det.
Ja, mot böcker. Jag sen på 30-talet så läste man kan titta så man ser vad allting kostar då. Men så kostar det inte när man har det här jävligt smör och sånt. Det går inte klart heller.
Alltså jo. Ni sålde ifrån sånt?
Ja, den drivlade jag åt upp själv. Det var kunna bli 7-8 kilo på månaden smör där. Lämna på hand till handen.
Jaha.
Så det var ju på det man skulle klara sig egentligen på sömman mest. Och så man fick klaka någon jul förstås. Mm. Men det var inte något pris på det. Jag fick sälja takbord för 100 kronor på den tiden. Och då kostade man 1800 och 2000.
Hur stort jordbruk hade ni i Arsjö?
Ja.
Hur stort var jordbruket?
Ja, det var 17 tunnan.
Så det var bra stort då?
Ja. Men då var det bitar hit och dit, små täkter till sjön, så det var inte i samma. Och jag hade en täkt som var nog på en 3-4 tunnan. Och dit fick vi ro allting, för det fanns ingen väg dit heller. Man hade en gångstig.
Ja.
Där man skulle ha det slott, man hade något i grejer, där fick man ro.
Jaså, det var besvärligt.
Ja, det var det. Och sen när han skulle ha hö och sånt där som han fick, det var han tvungen på hem på vinterföre förstås.
Mm-hmm.
Men det gick inte att ha något sått eller för någon annan grönfor och sånt där vi gick att få hem docker på. Det var bo hemme. Så det var mycket. Sen var det ju väldigt så här, men jag hade inte någon, ja jag hade det var på 45 då fick vi börja bryta om vägen där med. Sen hade jag bara 9 hotell, för då blev jag tröttna för. Jag var inte ens i 3 stationer av OL, det säger jag. Jag lutade på 54. Men sen då bodde jag kvar där. Ja, tills nu på 67. Då flyttade vi hit en hög och fick inte bo längre. Ja, okay. Sen arbetade jag i skogen och på sjön, på flotten i Alvor. Jämt på vinter och sommar.
Jaha.
Ibland var jag med på byggen och sånt där då. Nej, jag höll på att arbeta i skogen tills jag var närmare. Det var ett par år sedan jag fick pension. På. Det var nog 69 år innan jag... Vänta. Ja, det var nog 69 år innan jag lutade i skogen.
Jaha.
Det var så rusig i ryggen så var jag tvungen att luta.
Hur mycket fick man betala i arrende för en sån
här gång? Ja, då, från början så var det billigt. Jag betalade 150 kronor. Först i början, men undan för undan eftersom allting ökar så är det klara ändå, så jag betalade 550 sista året. Jag hade det. Och sen var det en modernisering av dem, men det var en annan. Vi hade sagt upp jag redan när han började med det här byggandet. Fast jag bodde kvar i gården sen, men de gjorde 3 lägenheter där i den gården. Från helt eller en och två.
Så det var inte moderniserat alls, menar ni?
Nej,
ni hade inte vatten eller?
Nej, inte för det. Utan det var på 54 där vi fick det där med vattenstart. Sedan vi fick flytta in då på hösten. Då var det ju modern. Nej, då var det gemensamt badrum i källarvåningar, annars så var det vatten och avlopp och värme, centralvärme och allting. Men nej, det var bra det. För bara på några år för så inte kastade han på något badrum och sånt där. Vatten och avlopp kunde han på. och värme och vatten, det vill säga tvättställe, men det skulle de ha i badkar, då ville de ha 800 kronor, det skulle ha en dag som kostade på sjön.
Jaså.
Och det var på många sådana här kåkar, det vill säga vanliga arbetarkåkar heller som var moderniserade då. Utan det var bara primitivt. Det var inte något lastkabla minne, men inte något mer heller.
Nej.
Det var lika på helhet för så där är det nu på senare, på 50-talet när den blev på moderniserad.
Ja, så är det så sent?
Jaha.
Jaha.
Den sista som bodde omodernt på Hedriksfors, han flyttade i fjol, tror jag, han hette Förslin, och då fick han komma in en modern bostad. Och då, och sen sålde de det där gården han har bott i.
Mm-hmm.
Ja. Så det är sådana gäster som bor.
Jaha. Ja, det går bättre på sommaren att bo så där.
Ja, det är klart.
Hörde du kolning till gården också?
Nej, det var bara frivilligt om jag ville köra. Men det här som var körade hem, de fick, hade billigt arrende dem. Men då skulle de göra vissa stigar och köra till så stor jordbruk de hade.
Jaha.
De skulle köra, det var inte redan sin 90 eller 10 och så där. De skulle köra för en krona billigare än de extra körare. Men då hade de, jag tror, jag som hade det här stället där jag flyttade av här uppe. Jag tror han betalade någonting på 70 kronor om år i arrende. Och sen skulle de köra 90-10 kör då. Men då fick jag betala, de drog en krona på varje stig och tog det som arrende.
Men det hade ni ingen lust att göra då?
Nej, jag var inte van vid arrende, vi skulle inte lägga för mycket. Ja, jag körde några par söndag eller höstar, ja. Men det var ju frivilligt. Nej, det är inte rätt för sig. Men det var en skillnad som det var ändå för. Det var ju gamla körerna. De skulle ligga eller hugga ben själva de tälliga körerna i den.
Jaså?
Och kela in och stympa och göra i ordning av körerna. Ja. Men det var ju hänt.
Det var mycket arbete.
Ja, visst. Men för det mesta är för fem leja om ni skulle ta hugga körben. Ja, men de ställde till på det bästa, det som var bra vid ett tag, de var väldigt fort, det fort här i mila. Men sen jag började, och det var slut med det sen när de började på ta massa väg.
Jaha.
Det började sen jag började på att vara med i skogen, vart jag var bara en 10-tal av år, när jag på ta massa väg, för jag tog dem bara till det.
Jaha.
Ja, de flösade lite på den tiden, för de tog till det där 9 tum ett upp och lade snöknygga kvar i skogen.
Jaha, ja.
Men nu tar de det som finns.
Vilket år var det ni tog över stället i Arsjö där uppe?
1924.
Jaha. Det skulle vara roligt att höra vilka som mer bodde där uppe i byn då. För det har väl ändrat sig väldigt mycket under den tid ni har bott där.
Ja, hur menar ni?
Ja, vilka som bodde där? Vilka familjer som bodde i Arsjö?
Det var en gammal familj som hette Erik Andersson. Han var körare ett bolag. Och så var det en som var självägande som hette Nyqvist. Det var en arrendator där utom mig som hette Bergqvist. Och så var det ju några som hyrade, något löst. Jag var en skogsarbetare på bostad där som jag bodde för. På den tiden fanns det. Ja, det var... när jag flyttade dit, då fanns inte man tre hästar i byn. Men det fanns 6, 12, det fanns över 20 kor.
Jaha.
Och dessutom så fanns det, var det vallstugor där, så det var bönder som hade vall där.
Var det det?
Jaha. Det var dia bönder som hade, en ifrån Agholm som hade en stuga runt mitt inne i byn. Och likaså en dia bonde som hade, det var 3 vallstugor där. Och de kom dit med en 10-tal kor. Och så, utom det var en vall bara en kilometer ifrån Asjö, som var Storås. Där, så det var också Agholmares vall. Det var det 2 stugor och det var bara 20-tal kor där på Sandman.
Jaha. Vad hette den vallen då?
Klöse.
Jaha.
Hette den. Men nu är det slut. Jag fann han funnits med koner där sen. Jag ser vad inte jag gjort. Och 64.
Ja.
Såldes. Sista korna där.
Men förut var det väldigt livligt på somrarna där
uppe. Ja, det var det. Det var vallränter och stod vi in i byn och så gick vi i Klöse.
Trivdes ni bra att bo i Alsjö?
Ja, det gjorde jag. Annars har jag inte varit där så länge jag var där. Det var utfället på många vis, men det var liksom fritt och på något vis. Och det är ju fint. Det är ja. Andra människor trivs där när de kommer hit.
Det är så vackert så.
Ja, det är det. Och nu var det väl senare, särskilt sen jag varit vägen genom byn. Det var bara en krokväg som kom fram upp om alla där bebyggelser.
Jaha.
Upp om alla där nya gårdarna kom vägen fram. Varandra, de hade gjort om den här vägen mycket sen. Varandra gick ju hem genom byn förr och nu går jag rakt framifrån den där statliga vägen och upp. Och hade värsta backarna i bort här innan man krokar för den.
Jaha.
Men sen ser det inte där och hela den gamla vägen. Men, nej då. Det var inte alls otrevligt där. Lasten var... Har du en bå?
Ja då.
Det var väl inte någon lång tid där vi hittade. Vi hade löv och vi hörde sig på bokvar så länge vi ville. Men det var bara på Julenkanonens bokstav på Eriksfors.
Jaha.
Men jag var inte hemma, men på Svara Hoens var det... Vi bodde helst kvar där vi bodde.
Ja, det var klart det.
Det var ju mer folk kvar där då. Ja, nej, det var inte frågan om det, sa han. Jag var ju där mestan på Fredriksson, sa det. Var dag för ettan. Att det är helt bra. Men det gick bara ett år, sen kom de och talade om att allting skulle säljas.
Mm. När ni bodde där så många förut uppe i Arsjö, hjälptes ni åt då med slotter och skörd?
Nej, det fick man ju inte. Ja, lejade och det är någon som var ledig på sommaren. Jag var där som bodde i den skogen där som jag var skogsarbetare bara.
Jaha.
Då kunde han få hjälp.
Så var och en klara sitter
uppe? Ja. Jag var inte många där.
Men ni kände ju varandra och gick och hälsade på och träffas
ja,
ofta. Det måste ni ha
gjort. Ja, det är klart. Nej. Vi var när vi vita ihop med hästar och sen är det ibland i plöjning och sånt. Men annars så var det inte vad du gjorde och vad det säger.
Hur var det med plogning på vintern och väghållning till exempel?
Ja, det började. Jag började då. Då var vi skyldig att ploga upp fram till den här gården här uppe. Ja, för då gick vägen genom gående.
Ja, fram till nuparna här?
Ja.
Jaha.
Och sen skulle han fortsätta ner till Eriksfors då med hästarna från den här bilen. Och det räckte än att jag ställde när de gjorde en ny vägen för att komma 46 år var. Det var senare, det var på 50 när de den här vägen. Men sen var det ju bilplogen. För att det gjorde de med väg från Bjäsar och då över att jag nu går den att sen backa den vägen. Och där plogade jag sig med, så det var ju den där kommersiella timmen på bilen. Och sätta och vi som de ser det mycket. Så. Men då ger man dem en halv i ordning. Så brukar vi se att det spår över Sabjösa. Det var en sån där timmerväg bara över myror. Och där, där man hade kunnat ta sig dit om man ville på vintern. Men det var så olämpligt med snö då ville man inte.
Bodde det många där i Björsar?
Ja, det var en bra stor bil.
Jaha.
Fast han blev på avfolkningsplan och han. Jag förgärdade den, men jag har slut med jordbruket. Det är nästan, det är bara en som har den, eller två. Men det var en väldig där mot gården. Det var stora gårdar. Nu vet du vägen om man ska åka mot Skåne. Först är det Ängebo, sen blir det Långmor. Jag har en by som heter Råka och det är det Myllan.
Jaha.
Och så är det Långmor och Björsar sen. Och sen blir det Brännås.
Jaha.
Och Brännå.
Var det närmsta byn den, från Alsjö?
Ja, men det är lika långt här från Björsar.
Jaha.
Det var nyvägen de gjorde när 6 kilometer han fram till byn. En 5-8 någonting. Ja, det är ungefär 6 kilometer hem utav Arsjö. Men det var typ bra mycket närmare för att de gjorde vägen rak och försökte fram den statliga vägen när det bara 7 kilometer fram till första gården i Arsjö.
Fick ni sköta vägen själva på sommaren också? Den skulle väl sladdas och fyllas med grus och sådär antar
jag? Ja, det fyllade grus på vägen. Och det var inte bara vi, det var alla som hade kor där på vallen. Det fick väl lov att skicka ny pestar och skölta med oss som ser det. Det var allmänt på alla vägar som att slåssa oss med vad som har förberett. Så det är alldeles som man hade vallaren fick vara med och skriva på vägen. Och det hade man i ordning. När det är blod med alla de skyldigheter. Nu får man då det som har skogar då istället. De får ju betala rätt så snabbt i den där vägen för varje år förstås. Sen tas det ju viss avgift på det som det verkar som går efter vägarna.
Jaha, är det så det ordnat?
Ja, det är med på en finansiera på det viset. Fast han bröt som en statsbidrag. De kan inte lägga ner de där vägarna och låta bli att ploga dem för att det är staten som är delägare innan.
Ni sa igår någonting om att det för länge sedan bara fanns klövjeväg hit upp. Var det så från
Hedvigsfors? Ja, de ser den där klövjeväg också. Ja, det var en sån där släp som de hängde på hästen. Det var med två långa stänger som man satte i. Som fick läpa då.
Jaha.
Jag har sett flera gånger. För att det var på 1908. Den här vägen bröts första gången. Men då gick den inte fram till Arsjö det året. Men året därpå då nådde den fram. Och då var det inte något där. Det var en dålig landskap eller det här. Där det var en fattarsmissig tjänning på den han var. Det var riktigt bra. Och där var han bröts för han lilla vägen, lite för han. Och jag gjorde ett par kord. De hade varit för sträckt med det trafiken då, olika arbetslag. Men det var inte jag med på, men det var för ung, men jag vet aldrig. Minsta värld har de hört på, men det var... Ja, jag var 14 år, jag var med och ser den här vägen första gången upp där, men då var den inte färdig fram till Aschen. Det fattas en par kilometer drygt.
Det måste ha varit en stor sak när det blev väg dit upp.
Ja, visst. Annars då var det bara gångstigar och på sommaren så här, jag blev sken om rådde då. Dammen och sen har den då gick innan det där sken och på namn roan att det brukar. Och så gick jag om i dagsöjan då. Men det var ute då mot dammen och sen var det en sån där gångstige och framåt till Hedvigsfors. Jo, den just där skogen började på Hedvigsfors, den minns jag, där stod sådana där självhuskallar som de hade sina vagnar.
Jaså?
Det är som de där korrarna med nubban och asker. Där de fick köra med hästen, tomtar, om man skulle längre upp. Ja, det var de tvungen att ha vagnen, någonting där åka i, de kom på vägen. Det var lika på bägge sidor efter vägen på gårda Flästma. Jag är ju en gård ännu uppe i Flästma, vet du. Han ser sig hemma från Flästma. Där då, han kom fram just på lagbockbaken på Hedvigsfors, där stod ett av ett kärrhus där och efter vägen.
Jaha.
Det var jävla uppe där utanför Stadsgete som är där nu. Men han skulle till, säger han, skulle till stan på marknaden och han kunde ta hästen då med och tomt här utan något här. Dragit vagnar då och sätta den hit på Hedvigsfors. Att se där är det på. Eller också där Friggesund, för jag gick en båt. På den tiden gick jag båt till Friggesund dagligen. Från Näsviken.
Och sen tog jag därifrån då?
Jaha. Och åkte båt då från Friggesund och Näsviken och så tog jag sen till stan. Den där båten han passat för i tiden.
Ja.
Var det på morgonen och kvällen. Och jag minns jag väl för att jag var med och hämtade strömmen då när båten kom till Friggesund, men då var jag bara ung.
Ja, så.
Jag kan näsa den där båten och han som ser den heter Rask.
Var det strömming till affären det? Eller?
Ja, han hade strömming från stan, han då, fast strömming. Och då fick man passa båten i Friggesund och ta mot den där strömmingsdåren. Det var handlarna som rekvirerade och så löjde någon körare eller någon som hade hästar kvar ner och hämta. Och så delade sig ut och de fick in. Men det var billiga tider då, för då kastade en fjärding fast om en kastade 25.
Jaså?
I låda på 30 kilo övriga. Gick på 2,50.
Men pengarna var värda mer då också?
Ja.
Pengarna var ju värda mer då också?
Ja.
Så det var mycket då menar jag?
Ja, det var att det inte var några... Jag tror det inte är dagpenningar som var så inte var det något särskilt billigt, så att säga. Men det var billigt ändå. Man räknade på att jag skulle gå på järnväg till Näsviken och sen lastas på båten och den skulle vara fraktan. Och sen skulle han som for ner och hämta strömming, han skulle också ha betalt för resa.
Ja.
Det var några. Han kunde få i strömmingslå och han då började jag som for ner och hämta den.
Jaha. Var strömming med vanlig mat det förr?
Ja, det var väl vanligt med saltströmming och det var ju stående rätt. För att det var så här, man levade på det som man fick på jorden och det var ju hade med den i allmänhet själv, åtminstone bondfolk har haft det. Och Och jag tog rätt upp det och bakade mamma och för det brevet skulle äta. Sätta en säck rågmjöl och så hade jag bakat och han så länge han var ätit.
Mm-hmm.
Men det var det jag hade gjort, det var bakom, när det där knäckte kåken så hade jag nagerat det brevet. Den där stora bakgrunden som man var i bagarstugan.
Ja, så hon hade sån hemma?
Ja.
Ja, hon hade sån hemma, sa jag.
Ja, då.
Ja.
Det var några på det viset. Jo, det hade många inte då, för de skulle ju baka själv. Det var alltid ett kök på brödet.
Vad var det mer att äta då?
Ja.
Vad var det mer att äta då, sa jag?
Ja, det var ju lite varje pannkaka förstås som inte är då. Mycket till åt man välling, hjälpvälling, bränsleklar. Kött var ju sällan man hade i färgen läckor, utan det var de där vana djur som höjdik. Alltså det var ju färgen hade ju som försäkring då. Som hade en försäkring där inne, man var ko som gick gat i kallen och sånt där. Då gjorde man auktion på kött och då var man annan som blev lite mindre. Nej, men med vad jag hade då, det var inga frågan om kött för att man fick ju jaga. Jag jagade mycket på hösten.
Jaså?
Man fick jaga små vilthare och fågel och då fick man jaga.
Jaha?
Nej, jag har inte, det var ju ett tag var det förbjudet, man fick inte ha hund, men jag hade nog nästan hela tiden.
Mm.
Jag brukar skjuta i 28, 29 och 30. Då sköt jag mellan 30 och 40 harar varenda höst.
Jaså? Men det var ett bra tillskott.
Ja, det var det. Det var fint.
Ja.
Och sen han tjäder ibland och hjälpa och fungera.
Så det var vanligt att man jagade då där uppe?
Ja, vi fick jaga lite grann och vi reda på. Och det fick vi hela tiden, men på slutet ville de ha betalt och fick köpa jaktkort.
Mm-hmm.
Men det var bra ändå, för att du fick vara med och jag är i fritt i den här bolaget. Det var inte betalande för det alls. Jag var med på det och några år, vi var ju en bra många. Så vi skulle kunna skjuta en 6-7 jul på 4 dagar.
Mm-hmm.
Ibland fick man en 60 kilo kött på man.
Ja, men det var väl fint?
Ja, det var mycket bättre mat och grej på senare år, för att det förr var en kinkig. Det är ju smatt inte de vunna först att få jaga. Det har varit en himmeltid skämmat på det färdmålet jag var för 40-50 år sedan. För att de skulle ju bestämma allting, de var ju, det var bara att ta det de fick och det var det med jämt. Jag minns på 1918 då högg, vad sa jag hemma, när jag till sjön, brukssjön. Det var en roseskog som var grov och isig. Och så kom jag först nästan med partierstånd på den tiden. Då skulle jag akkordera en prise. Och då var det ju dittid egentligen, 1918. Mm. Och där tog vi hade 18 överstock. Och då skulle rundbarkas tallen. Jag säger bara så att det var någon som hade betalat lite mer och sånt. Egentligen. Ja, vi fan kan vi, men vi ger inte. Men vi skulle komma och säga den nu. Det här blev väl som är så att man får se.
Mm.
Men då var bara den tiga mot, det var en som vi skulle välja på.
Hur var det med fisket uppe i Alsjön då?
Det var bra i början när jag kom dit. Det var riktigt bra var det, för det var gott en gädda och det var annan fisk med. Men i sjön, det är så stil på 30-talet, 33-34, så det började få komma utsocknes hit och började få gå och angla på sjön runt. Sen var det förstek. De tog det nästan, de fiskade gädder säkert och jättekring och sånt.
Jaha, så det blev utfiskat då?
Ja, det var det. Det var mycket sämre sen. Och de gick, de kunde ha på en 5 veckor på våren, sen är det vad som gick var ute på isen. Den gick i sjön runt och plockade upp bara, de kunde ha gått 40 jävla träff idag.
Oj då.
Och riktigt jävla fanns det då. Men sen var det de så sämre. Och jag blev ändå sämre för nu är det sådana tidsfiskare som är ute med ett och så hade det här på båten som är bara hit och dit. Men det är ju båten för varje kåk.
Ja, det har de, förstår jag.
Det var det inte så mycket dåligt.
Hade ni nät och sådär själv då som ni...
Nej, jag hade aldrig nät här, brukade jag ha. Jag rodde bra och vi på den tiden var det på kvällar och sådär. Jag kunde få en 3-4 gädda på en 5-6 ibland på en kväll.
Hur gör man då när man rodde drag?
Ja, det är ett drag då. Jag drog efter på båten i långa rev. Och bara rod och sakta mat och det var vi på träffa.
Jaha.
Då gick det likadant. Jag får med det. Grejerna vi hade då som man kom med i fart. Det är nog olika drag, så är det en av de sämre fåglarna där som är, åtminstone har med någon mer, någon små år. Sniper kan ni få. Men det är skönt för att ha, och det är bra, och det är bra med gädda i.
Jaha. Vad fanns det mer för fisk där uppe?
Ja, det fanns gädda, abborr, ål, lake och mört.
Lake som ni klubbar på vintern då, eller?
Nej, det gick inte där, ja, för det gick aldrig i land, det är stora, så det gick från maten. Och det mesta så var det aldrig, frös aldrig till sådana snöiga i sjön, så det gick inte att se genom isen.
Nej. Hur tog ni den då?
Ja, vi höll den på krok och långrev, det gick bra. Och på stångkron fick jag en dag här på 3 kilo. Bland.
Jaha. Det har inte funnits lax här uppe i de här vattnen heller?
Ja.
Det har inte funnits lax här uppåt heller?
Nej, det har inte. Men laxering har funnits. Men de är inte i sjöar, men i ån fanns ju laxering. Och i Vallebäckar var det gott om laxering.
Jaha.
Ja, det var en sak i början av året, där och bra länge, jag kunde gå en söndag. Men det tog nog nästan hela dagen när den har mätat ett hundratal lagseringar. Men man var inte stor den här. Men nu är det slut, när bäckarna kom minktigt och sen färdigt.
Jaha.
Och så rensar de bäckarna nu så här, och diker och grejer så de där blir slut.
Hur var det med kräftor då? Hade ni det?
Ja, framtida hit, men jag vet aldrig om man fick igen några. Jag tog hjärtan och gjorde jag slut på den.
Jaha.
Ja, nu där de hade kräftor. Den är nere i dammen efter Evigsfors och så de tydligt av. Och de hade kraftat lite av mig, men jag vet aldrig om man fick igen några.
Jaså?
Jag har aldrig sett några kräftor där. Men han gick nog ut.
Hur ofta var ni ner på Hedvigsfors när ni bodde uppe i Alsjö?
Ja, det... Ibland kunde det gå nästan en månad innan man var varje gång. Ja, liksom på vintern så for man ju ner. Dagar det var avdelning här var en gång i månaden.
Jaha.
Vad det handlade om att han klarade sig bra nog. Jag var kanske någon annan fara med, så det var inte. Men jag for då Ja, jag har ju på någon mästra från det som bodde där för att och jag brukar få stå på affären tills jag var 6-7 timmar på kvällen innan det var klart med alla nog till de fickade med då.
Jaha. Då skulle de köpa för hela månaden mat då?
Ja, de skickade nog till då så det var det bara del utav det som hade riktat ut det då.
Jaha.
Det kom in. Men då visade jag att de var in då. Jag ställde i ordning i kartonger eller så där. Det var det inte det. Nej, det brukar vara inte folk på Hedvigfors, för de kom ju både från Furberg och överallt på Råsaren och från Bjäser och den kom skogsarbetare och ner på avdelning. Och då var det ju bråttom på affären och förstås så där. Jag lämnade in noter och kom in dit på förmiddagen, men han hade inte gärna åt dem för jag kom och skulle vända på farliga ifrån. Jag stod och väntade så var klart. För det som kom var det här tillfället, den började jag åt dem.
Har det funnits något torg idag, man säger, nere på Hedvigsfors, att där kommer handlare dit och satt upp stånd och sådär också? Eller har det bara varit en affär?
Ja, på den tiden så brukade vi vara någon verkskylt och den var sen kopparslagare från Delsbo brukade vara där på avdelningsdörren. Och sen om det är liksom tyghandlare i Römfå som brukar fara för de hade kläder och allting.
Ja.
Men de hade ju mycket mer sorterat på affären och då för de hade ju allting där på den tiden för de var ju tvungen att gömma det. Men nu är det ju klart med det för nu tar de hem bara beställning och med frågan. Men det som den gamla handlaren, han hade ju allting, han som man var behov för att köpa. Men det var frågan om spiken, det var som helst, järnvaror och hästskor och allting.
Det hade han då?
Ja, det hade han. Och likaså för det arbetskläder som fanns i fallet lag. Nu har de specialiserat sig mer att de har inte det här mycket.
Nej. Blev det ofta av att åka in till Hudiksvall?
Åka till Hudiksvall?
Tidigare, när ni var ung?
Ja, jag var inte tätt. Jag var med dit. Jag var med på marknaden någon gång, det var 20 år.
Vad var det för
marknad? Ja, hästmarknad kallades det då. Det är det som de säger kallar för mässan nu. Det var samma tid då. Ja, men på den tiden så hade de ju hästar och kor där och handlade med. Det var inte klokt med det. De hade ju en hästhandlare var som var där med hästar och hade hemma på marknaden. Nej, det var inte något tätt när man kom till skolan. Det var inte bara att jag bara tar stan därifrån. Man tyckte att cyklarna delade jag ner till bussen då förstås. Det är ditt hörs. Men ett par klöter, det var 50-talet tag och längre och så hade jag lyckats ha någon mjölkbil i den bilen.
Ja, så gjorde du det?
Ja, han kom med från Furberg och gick att lösa och ner genom naturmjölkbil där sträckan är det dels på.
När började den gå ungefär?
Ja, det var sen. Ja, det var nog i den 50, eller så.
Och innan dess då, då var ni tvungna att ta reda på mjölken själv?
Jaha. Det var det. Det köpade de dyra och göra smör då. Det som inte är skolmjölk, jag brukar ju för det mesta skänka bort. Och det som hade själva då. Om inte jag hade någon själv. Och den tiden. Men jag kan då, jag tror att samma tid var 14 nere då.
Jaha.
Och jag med tillverkning, jag kanske var lite dyrare där när jag slutade, men annars var den inte, var inte mer än 14 nere. Och då 50 för kilo smör. Hur fick man? Man handlade med det förstås.
Hur var det med nöjen förr då när ni bodde där uppe? Åkte ni ner till Hedvigsfors någon gång?
Ja, det var ju några fester med sommaren. Det var ju några fester och då med festplatsen på Hedvigsfors. Det brukar man ju bara ner. Man har, men det var ju inte så tätt för det. Man var ju mest hemma. Jag hade lust på att vara på grejen och fiska. Jag hade glädje och på hösten. Sen har jag varit höst och jagat ju nästan väldigt snart av den här delen.
Jaha. Det fanns ingen förening som ni var med i eller något sånt där. Jag har hört att det fanns NTO där nere. En nykterhetslås.
Ja, det fanns det, men det är möjligt. Men det fanns en dag till ändå. Men jag var det nöjd. Men jag hade någon stor super ännu egentligen. Man tar ju sig något ibland, men nu så... Aldrig så att inte jag kunde vara utan sprit. Det är en del som inte kan vara utan att man tar sig filmer. Den vägen var fortsatt. Men det var jag aldrig fast, för jag ville aldrig ha sprit om jag tog inte kände någonting om det. Det var nästan så efterpå.
Hur fick ni tag på sprit längre tillbaks? Det måste ni väl...
Ja, det skickade jag inte med bussen det.
Jaha.
Förstås. Det är riktigt bra. Och sen fick vi ju att resa som var ju mycket närmare. Det var bussen gick ju om där och på morgonen.
Jaha.
Jag gick ju upp till från Brännå och sen kring 7-tiden. Då var jag vann i Europa så att bussen han kom då så.
Mm.
Och det var inte när vi gillade om det. Men vi gillade när det var för en idé så man tankade ner i Europa. Då mot det själv. Sämre, för de drar ju in bussturer och allting. Karl Andersson hade gått bilar. Det var ju runt om jag hade för några år. Sen den här vägen var i ordning. Sen hade vi en skolbil som gick dagligen.
Jaha.
Ja, och vände då jag. Nu satte jag då för någon åka ner med honom och passa bussen nere. Helt fast. För att jag åkte där stan många gånger, jag åkte med skolbilen hem ifrån. Före 8, jag hade en 7-tid. Jag var med till stan till Rösten och åkte upp tillbaka, så jag var hemma klockan 3.
Det var ju bra.
Ja, det var det.
Det har aldrig funnits någon skola i Arsjö heller.
Jo, det fanns några år, men jag kom dit.
Jaså?
De hade skola upp på i det som vi bodde i några år. Men då minskade mer och mer på ungdomen. Så de, och sen flyttade de från det som hade varit bra något sätt. Men det var till skolskjuts. Sen de, därpå vart de byggde fler kåkar. Där kom folk som hade småbarn för att de var till skolskjuts.
Ja.
Jo, i världen så. Jag har en bilda på 26, 27, tror jag. Då gjorde han ordning skolrummet på där vi bodde. Och sen hade han mest där i en halva tid där och halva hel.
Ja, så var det så?
Ja. Han kände sig. Jag skulle ju veta mera med skola och så där med vapen. Det var dåligt. Och sen husade man ner där i första. Från där byan. Som är 16 år, men det är inte dummare i den frågan om någonting än vad jag är.
Ja, det kan nog vara det.
Ja.
Ja, kanske det är så, så jag.
Ja, det var, jag hade lagt upp det med det, men jag var ju så skikt, det var någon annan, det var frågan om läkare, så det var jag som kunde svara. Ja, och då läste jag just den där läxan, den läste mest romanen. Men jag behöver inte läsa honom inte heller, för jag hade gått minne på det.
Jaha. Hur var det när ni gick och läste för prästen? Då bodde ni väl inakorderad på Bjuråken,
ja,
förstår jag.
Ja, jag bodde där då, 14 dagar i städten. Fick gå ner och där hemifrån och dit. Jag var där över, ja, det var 14 dagar och varje gång och så fick jag vara hemma ett tag och så dit igen.
Skulle ni hushålla själv då?
Ja.
Skulle ni hushålla själv när ni bodde där?
Ja, inte jag. Jag bodde inne och på det där jag hade maten. Men annars det här är som det visst kostade. Jag bodde liksom på sig själv och hushålla själv när man var i morgonen. Det skedde bolag och så att jag fick komma fin. Det var det här som det här är. Elisabeth Samuelsson och det här från Hildfors, han var en boddingård som heter Snars, den hade som med prästgården, inte borta för prästgården.
Jaha.
Nu hade de några rum för sig själv och det fick de vara där, de vann 5-6 stycken. Men jag bodde här en släkting, alltså det matansin.
Hur var det med kyrkbesök annars? Var ni ofta fram i Bjuråker i kyrkan eller kom prästen upp till Hedvigsfors?
Ja, han brukade falla upp till Hedvigsfors. Då var det nog tätt. Det var ju vanligt på då. Nu vet jag om han far. Nej, nu kan han fara upp. Jag har varit ut med det. Jag har varit ut med skolan. Han brukade ju vara på skolan. Men där sen var jag fan ju inte det.
Jaha. Åkte ni ner ifrån byarna då när han var i skolan då?
På söndagen? Ja, det gör nog ner någon. För jag hade varit någon vidare för det var en beskedsam.
Men andra gjorde det kanske?
Nej, inte någon från det här skogsbyarna. Det var där som bodde närmast, det var som gick dit. Ja, just när man går ner och dejtar en unga och tog i det då för när jag var
nere. Ja.
Annars så.
Har det funnits några frireligiösa rörelser här uppe då?
Ja, det är ju några kringspänner som har benhus i vårt mål. Och så ibland nå så är det nästan en stor del kringspänner.
Jaha.
Men de har ju aldrig Jag tror inte att det där är.
Nej, det är ju olika.
Och jag vet inte, jag märker att det är nästan det sämsta folk i den här tingsgrannen. För det är det värsta jordplågorna som finns där, det har vi varit tingsgrannen och lika malmting.
Jaså?
Det var möjligt att det var ävar, bara stor del.
Jaså, är det så illa?
Men lika bara, det finns en där lika med en David Petrus och det är väl också en äktare jordbring. Han har ju fått en miljonär på det här i kommersen, sa han.
Asså?
Det är inte så länge som det står inte inom en fabrik som har ruinerat i grund.
Jaha.
När han inte satt sig i den där dagen och tog i det så att han var till plats. Så han fick början från början.
Ja, det är ju illa.
Ja?
Ja, det är ju illa, så jag, om det
inte
går så.
Ja, då, det känns så lite innan om det är.
När man talar om att tro på saker, var det vanligt för att de trodde på skrånt och sånt där?
Ja, det finns det som det är.
Gör det?
Ja, det gör det då. Jag har aldrig varit med på något av det där, det tror jag nog vidare på inte. Ja, det har jag har bott i skogsköjer på många städer. Det vinter ibland. Och på sommaren och ibland, men aldrig hade jag varit med på något av det där. För att jag brukade ta den i skogsrå och ta det där, men inte. De talade ju om att kurran var kväckt om det var någon film med Mila och sådär, men inte. Det är nog skrocka. Nej, jag fann inte så säkert kommentarer inte på min. Det är olika av det här, men det beror på vad som händer i för man för det mesta så det hela blir hyggliga sammöjare på den här kyrkan.
Julotta hade ni det förut, ja. Nere på Helvigsfors, julotta?
Ja, den brukar ha det. Men dit har jag aldrig varit.
Nej.
På någon julotta. Den här gången är det cirka är de med någon begrav när man tagit det som inte var med. På han.
Ja,
då,
den är på.
Jag pratar hemma på.
Det är ingen fara. Om ni fick välja skulle ni bli arrendator igen nu?
Nej, det skulle jag inte. Jag väljer från början så nog är det. Någon ger dem på något yrke som betalar sig lite bättre.
Mm.
Och lätt samma då. Men det var inte så mycket att välja på den tiden.
Det var inte det?
Nej. Man är ju aldrig fri ändå, då han har ljud och särskilt av att det är där han sitter fast.
Mm.
där, så jag vet inte det, jag tror inte det finns bara går in i färgisna med det, jag har ju inte djur. Ja, finns nog en där man annars är skadad med, men jag ska ju göra med allting. Det kan man ha och sen jag det. För det är ju tiden ändå, när han blev inte bara ute och klå, då efter nästan halva dygnet för att ta det, så de kan ju bara ta lite dumt i det. Men de hinner mot det ändå, så klarar det sig sen man har skett dagen. Men det är ju liksom kostnad på det, ja. Och blir det dålig och så är inte någon vidare. Och ska då behöva anlita veterinär och lite tätt åtta, då blir det ju lite bakslag.
Fanns det veterinär här i trakten som ni kunde få hjälp utav?
Ja, det på.
Jaha.
Jag fick en, annars är det i början, det var jag, då fanns det någon med mannen i stan.
Men vad gjorde ni då då?
Ja, man fick försöka det. Jag hade en där kloka gubbar som var lite förstå sig på. Eller som kunde klara av med maten och fet på djur och sådär.
Jaha.
Fast man är tungt på landa. Ja, jag var med. Jag själv, jag vänt själv. Jag tog grejer och det gick god.
Jaha.
Men det fick man nog vara snäll och leda sig. Men det var händigt att man var absolut bet. Själv utan hjälp av veterinär. Men på den tiden man var så dålig förtjänst och man fick ju visst bidrag till veterinär då.